Sidan 26. Dykarna som fann makalösa Mars. För många är dykning ett fritidsintresse. De njuter av att simma omkring under ytan och uppleva en spännande värld av fiskar, växter och klippor. För andra är dykning ett jobb. Rickard Lundgren är yrkesdykare. Han har olika uppdrag. Ett kan vara att undersöka havsbotten på ett visst område. Det måste man göra innan man ska bygga till exempel en bro eller vindkraftverk ute i vattnet. Ibland hjälper han forskare att ta prover på bottenslam, djur eller växter. Hans arbete kan också handla om att undersöka sjunkna båtar som kan ha miljöfarlig last eller ligger i vägen för andra fartyg. Rickard har jobbat med dykning i mer än 20 år. Han tillbringar mycket tid under vattnet, också när han är ledig. Dykning är inte bara ett jobb för honom, utan hans största intresse. När jag gick i skolan var vi på Vasamuseet i Stockholm. Jag blev helt fascinerad. Där lärde jag mig också om andra intressanta gamla skepp som ligger på Östersjöns botten. Det jag tyckte var mest spännande var historien om krigsskeppet Mars, som hade fått namn efter den romerske krigsguden. Mars kallades också Makalös eftersom det var ett så stort skepp. Det var det största som någonsin byggts i Sverige. Mars hade fler kanoner än något annat fartyg och en besättning på 670 man, både sjömän och soldater. Mars blev knappt ett år gammal. I ett sjöslag mot danskar och tyskar utanför Ölands norra udde år 1564 sjönk det stolta krigsskeppet till botten. Rickards intresse för Mars satte också igång hans framtidsplaner. Det blev min högsta önskan att en gång få hitta det skeppet. Jag ville bli som Anders Fransén som hittade Vasa. Han utbildade sig till dykare och under alla uppdrag i farvattnen kring Mars förlisningsplats höll han utkik efter något som kunde likna ett sådant vrak. På fritiden letar han också tillsammans med sin bror Ingmar och deras kompis Fredrik Skog. En dag i maj 2011 var de tre ute på ett uppdrag för att undersöka botten just utanför Ölands norra udde. De dök inte just då utan använde sonar, ett instrument som skickar ner ljudpulser. När ljudet går emot ett föremål skickas signalerna tillbaka och omvandlas till en bild på en skärm. Den här dagen fick de se något som skulle kunna vara ett mycket gammalt vrak. Var det Mars? Säkra kunde de inte vara förrän de varit nere och tittat på platsen som låg på 80 meters djup. Vädret blev sämre och dykarna hade mycket jobb med annat, så det dröjde 2 veckor innan de kunde dyka ner, berättar Rickard. Det första vi såg i skenet av våra lampor var en massiv skrovsida av tjockt ektimmer och mängder med kanonportar. Snart såg vi flera bronskanoner. Vi förstod att det måste röra sig om ett väldigt stort krigsfartyg. På en av kanonerna såg vi Gustav Vasas emblem. Då måste det vara ett Vasaskepp. Rickard och de 2 andra dykarna fick hjärtklappning. Så spännande var det. Ingmar fotograferade vraket med undervattenskamera. Efteråt berättade de om fyndet för forskare i arkeologi och krigshistoria som blev jätteglada. Men riktigt säkra på att dykarna verkligen hade hittat Mars var de inte än. En av dem som började arbeta med att identifiera skeppet var Ingvar Sjöblom som forskare i krigshistoria. Jag dyker inte i havet utan i gamla arkiv, säger han. I Riksarkivet och Krigsarkivet kan man läsa mycket om Mars. Där finns anteckningar om hur skeppet byggdes, vilka slags kanoner det fanns ombord och mycket annat. Nu har vi kunnat jämföra vad man hittat vid vraket med det som står i arkivet. På det sättet har vi blivit säkra på att det är Mars som hittats. Historia under vatten. Forskare som studerar historiska lämningar i haven kallas marinarkeologer. I Östersjön finns många spår av tidigare människors liv. Här finns inte bara vrak utan också översvämmade boplatser från stenåldern och rester av hamnar och försvarsanläggningar. Länderna runt kusterna har länge haft med varandra att göra på olika sätt. De har inte bara krigat, utan också haft handel och utbytt erfarenheter och idéer. Detta är sådant som marinarkeologer kan ta reda på mer om genom olika fynd i havet. Dykarens utrustning. Oavsett om man dyker för nöjes skull eller i sin yrkesroll är det viktigt att alltid tänka på säkerheten. Då krävs att man har utrustning som man kan lita på. En dykare måste kunna hålla sig i ett tillstånd som kallas neutral flytkraft. Det betyder att dykaren har förmågan att hålla sig kvar på ett visst djup. För att förhindra att dykaren sjunker mot botten eller stiger mot ytan krävs bara små rörelser. Med neutral flytkraft är det mycket lättare att röra sig under vatten. För att ändra djup måste man ändra flytkraft. När en dykare flyttar sig från en viss nivå till ett större djup pressar det ökade vattentrycket ihop luftfickor i dykardräkten och även själva dykaren så att volymen minskar en aning. Då rubbas den neutrala flytkraften och dykaren börjar sjunka fortare. När dykare vill stanna ett tag på det nya djupet använder de en inflator. Den är kopplad till en uppblåsbar väst som används för att ändra flytkraften. Västen kan blåsas upp av komprimerad luft från tuben så att dykaren får större volym och lyftkraften från vattnet ökar. På samma sätt kan man minska lyftkraften från vattnet genom att släppa ut luft ur västen för att sjunka djupare ner. Trycket från vattnet påverkar också luften som dykaren har inne i kroppen. Dykare som ska stiga uppåt måste simma långsamt och stanna till ibland så att kroppen hinner anpassa sig till vattentrycket. Det kallas att tryckutjämna. Om trycket minskar för snabbt kan dykaren bli sjuk. Det kallas dykarsjuka. Därför gäller det att gå upp till ytan långsamt. Dykning förr. Människor har sedan tusentals år försökt hålla andan så länge som möjligt under vatten. Det kan finnas flera anledningar till att de velat dyka. Kanske fanns det musslor på havsbotten som de plockade upp för att äta eller hitta pärlor i. Kanske ville de hämta upp en kapsejsad kanot. Det finns beskrivningar från tusentalet före Kristus om dykare som använt olika hjälpmedel för att kunna andas under vatten. Dykarklocka. En dykarklocka kan vara ett armbandsur som håller för trycket djupt nere i vatten. Det kan också vara en apparat som gör det möjligt att vistas under vatten utan lufttuber. Redan på 1500-talet kunde man arbeta under vatten med hjälp av dykarklocka. Namnet syftar på att den var formad ungefär som en kyrkklocka. Hur en sådan dykarklocka fungerar kan du lätt se om du sänker ner ett glas upp och ner i en skål med vatten. Det blir alltid ett utrymme med luft kvar längst upp vid glasets botten. Dykarklockan var en stor behållare som man sänkte ner på samma sätt. I luften som blev kvar längst upp kunde man andas en stund fast man var under vatten. Dykarklockor användes bland annat när man skulle reparera kajer eller båtar under vattenytan. Dykarklockan utvecklades och blev bättre och bättre. Dykardräkt. Ett problem för dykare förr var att de hade svårt att stanna kvar på botten utan att flyta upp när de skulle utföra arbete där. I slutet av 1700-talet började det komma konstruktioner som skulle lösa det problemet. I början av 1800-talet gjordes för första gången en vattentät tungdykardräkt med hjälm. Till hjälmen gick en slang med luft till dykaren. På fötterna hade man skor av bly för att inte flyta upp.